Hej, jag heter Mia och jag är narkoman.
Hej Mia!
Jag blev väldigt rörd. Vad fin du är.
Eller
hur? Kände ni också vart lipiga?
Ja.
Ah. Så jag kom av mig. Åh, vad häftigt det är att vara här. Jag känner hela när jag började, bara när jag kom in så Erika över lipa, liksom Lasse för helvete. Och gud, ja så. Och alla är här. Det är så här mycket kärlek. Och sen så tänkte jag bara säga att om det är någon anhörig som är här. Vi skrattar ju ganska mycket när vi pratar om helt hemska saker. Det är inte för att vi tycker att det var kul då, utan det är för att vi är så helt glada att vi slipper det idag. Och att alla som skrattar, det är för att vi känner igen oss liksom. För jag vet att några anhöriga kan bli såhär, det där var inte kul. Och det är nej, men liksom, vi lovar att vi vet att det inte var roligt då, men vi är här nu liksom. Och det är därför vi kan skratta alltså. Så om det är någon anhörig så vill jag bara förtydliga det. Alltså jag föreläser ju skitmycket så att, och jag står alltid så jag känner mig helt konstig nu. För jag är såhär i barn och se, men jag ska sitta ner alltså. Jag var med om en grej, jag var tvungen att göra en liten operation, inget dramatiskt allt. Men jag var här förra veckan och jag var tvungen att vara sövd. Och jag är 11 år nästa månad. Och har ju liksom, såklart inte käkat liksom några röda trianglar eller något sånt. Och inte varit söt heller, för jag har ju inte behövt operera mig. Och när jag skulle in då, för det första så fick jag 3 punkter. När de skulle försöka sätta dropp på mig. Så att, och det var så roligt, för jag har inte brytt mig om det. Men när jag skulle hit i morse så kände jag så här att jag var tvungen att måla puder. För att jag har liksom... jag tänkte att annars tror jag att jag typ att jag har återfall. Liksom. Men så här... Som gjorde en punktering i varje arm. Alltså det är 11 år sedan. Och en på handen också, så snyggt. Ja. Det är alltså 11 år sedan jag slutade knarka och de hittar fortfarande inte mina vener. Så att, ja, så såg det ut. Jag vet inte, egentligen skulle man inte behöva förklara något mer. Men sen var det ju det här med sövningen. För heroin var ju min huvuddrog. Så att det var ju inte roligt att opereras. Men jag var ju väldigt så här, nyfiken på hur kommer det kännas. Så att när de skulle sätta in där så tittade de på mig så sa de så här. Nu kommer du må lite illa och bli lite snurrig. Och jag tänkte så här, det kommer jag inte bli. Och det blev jag inte heller. Alltså det är så sjukt att jag bara så här kände hur jag log och somnade in och var helt nöjd. Alltså så sjukt är det. Alltså samtidigt som jag blir inte rädd. Därför att jag tar hand om mig själv så bra. Så jag är inte rädd för vad som ska hända efter. Men jag kände verkligen så här hur bekant det var i kroppen. Och när jag vaknade upp så bara var jag helt trygg också. Så jag kan gå hem nu. Och de sa nej, du ska vrida så jag kan gå hem nu. Så. Men det är nyttigt att vara med om en sån där grej. Att det fortfarande är så starkt. Att sjukdomen är progressiv. Alltså om jag skulle tända på idag så har inte jag någon ny liten smekmånad där jag kan prova på någon ny drog som de har kommit på de 11 liksom, senaste åren. Utan det är liksom där jag slutade, där går jag ut och sen är det bara liksom utför. Och på slutet såg det ut så för mig. Jag var hemlös. Heroinist. Jag har inte behövt sova utomhus liksom, för att när man är tjej liksom, så jag hade nästan också alltid knark och pengar därför att jag hade inga som helst skrupplar för vad jag var beredd att göra för att få tag på pengar till knark. Och det är det handlar om. Så sen har jag alltid haft bra fantasi. Det är också en fördel. Jag kom alltid på nya varianter på att ta andra människors pengar. Så jag var bra på det. Och om jag inte hade knark eller pengar så liksom gick jag upp till någon knarklangare och så knullade jag om det behövdes. Ibland behövdes det inte, ibland ville de ha lite hobbyterapeuten där. Så då satt jag, har alltid varit lite hobbyterapeut, ja. Så då satt jag och labbombade dem i några timmar. Ni vet så här, så du är så fantastisk, det är ju så här hemskt att de inte fattar det. Och ni vet, och det där har jag tänkt på. Det här med vad som är förnedrande när man blir nykter. Det här med prostitution, att vi säljer oss och sådana saker. Jag tycker att det värsta är just det där att behöva sitta med någon i 4 timmar. Och bara liksom försöka få dem att känna sig att man är så härlig. Och att man har labbommat dem så mycket så att de till slut ska bjuda. Har ni varit med om det? Ja. Och sen när de bjuder efter typ 4 timmar så är det så här lite för lite. Och så här, lite för dåligt, så att du inte ens fäster på. Alltså det är så jävla förnedrande. Eller typ så här, behöva knulla med en polare liksom för att ha någonstans att sova. Alltså jag tänkte, det hade varit bättre om jag hade sovit i en och annan trappa. Liksom. Men jag kände mig förtjusig för det. Jag gick alltid nästan klädd i dräkter och så. Kråsblusar, höga klackar, Louis Vuitton-portföljer. För att på något sätt göra mig lite annorlunda. Liksom lite Yvonne och jag har den samma, lite så plattans överklass. Så. Ja. Och i portföljen så hade jag liksom skruvmejslar, sprutor, liksom. Och billigt smink, liksom. Ja. Så. Men det skulle se bra ut. Och jag kunde vara helt arg när jag var tvungen att gå med någon som verkligen, verkligen såg ut som en knarkare. Så. Och jag menar, visst, även om den där ytan, men om man tittade in i mina ögon så var det ju liksom, de fanns ju inte. Ni vet, de här fiskögonen. Hur snygga är vi? Liksom. Ja. Jag tänkte bara att mitt missbruk, jag har ingen i hela min släkt som är ens lite lätt alkoholiserad. Vilket skiljer då kanske mig från några andra som pratar idag. Och jag hade det tryggt och bra, så jag hade ingenting att fly ifrån. Däremot så, jag var så här fotbollstjej också och var så här tuff liksom. Men ganska ordentlig och såg tidigt droger och visste vad det gjorde, för jag uppväxt i Skärholm. Och jag skulle aldrig prova knark liksom så. Så mina föräldrar slutade oroa sig för mig när jag var 13 liksom. Jag rökte inte cig. Det började jag med efter att jag hade gått på heroin. Då kom jag på en dag, men nu kan jag väl för fan få röka cig liksom. Kom jag på en dag när jag var 23 liksom. Så, men när jag drack, vilket jag tyckte om att göra, men inte gjorde jätteregelbundet, så var det precis som för Erika, minnesluckorna. För att jag blir ju också sådär, alltså det här nej tack, det räcker. Jag har inte den riktigt, utan jag såhär, det är liksom, det ska gå fort. Och jag gillar lite tävla, så jag brukar väl tävla typ med killar om vem som drack mest. Det är inte så fiffigt när man är liksom lite mindre så. Och jag blev inte heller så packad, ramlade upp på spydde, utan jag så här typ blev mer som påtänd och så ställde till intriger och skandaler och ljög och hittade på historier och verkade ganska nykter. Så dagen efter så fick man så här, håll, du vet, och man kan inte säga så här, jag ljög. Det är ju skitjobbigt, utan jag började tidigt med den här, det man inte kommer ihåg, det har inte hänt. Liksom, det var min lösning då. Så att när jag då, 19 år gammal, började jag knarka, flytta till Spanien. Bli tipsad om bantningstabletter och börja äta dem. Och jag blev så lycklig, för det var ju amfetamin. Alltså jag kände verkligen så här, varför har jag inte gjort det här förut? Jag kunde ju dricka så där mycket utan att få minnesluckor. Jag var så lycklig och jag blev smal fort. Jag var helt lycklig. Alltså jag kände, alltså jag har gjort så mycket reklam för knark och jag är ganska bra på att sälja det mesta. Så att jag har övertalat ganska många att börja knarka, kan jag säga. Sen är jag räddat många som gick på amfetamin till att bli heroinister. Eller hur, Agneta? Det var bra. Jag tyckte jag räddade henne ett tag. Jag tyckte, vi bodde ihop och jag gjorde henne till heroinist, tyckte jag var mycket bättre. Det var så rörigt när du var påten, tyckte jag. Ja. Så, och jag är väldigt så, för att jag trodde själv att det här är lösningen liksom. Så att, från den dagen när jag åt den här första bantningstabletten så var jag inte utan knark i min kropp på 10 år. Och jag hittade heroinet ganska fort. Och då var det verkligen en sån riktig... Alltså jag var i London och bodde i någon sån här svit. Jag lekte mycket med kriminella och lekte jävligt. Jag trodde liksom jag var med i Scarface ganska tidigt där. Så det var rätt mycket pengar och hysteriskt. Och jag tog heroin. Jag visste inte att det var det. Det var ju vitt pulver, det är ju bra pulver. Så att det låg där, så jag tog lite. Och sen så kom min kille som jag var ihop med då. Han bara, nej, tog det alltihopa, du kommer spy nu, sa han. För det var heroin då. Och det gjorde jag. Och sen hade vi 65 timmar. Och det var det roligaste jag har varit med om. För det var som i slow motion. Och jag kom på så mycket nya grejer. Och så här. Så att jag tänkte att det här var ju för trevligt. Så då fortsatte jag med det. Ja. Och så fortsatte det. Så att, men jag slutade inte helt med tjacket. Så jag tänkte att jag tog liksom lite så där ibland för att hålla vikten om det bjöd. Så jag brukade blanda. Så på slutet så såg det ut så att jag... ville injicera, jag var väldigt fixerad vid att slå i mig. Så att gärna varannan gång uppåt och varannan gång neråt. För jag tänkte att då kan man spisa dubbelt så ofta. Och så rökte jag roppar liksom och så. Hur det nu var så, min botten tror jag att jag nådde på grund av människor i min omgivning bland annat. Alltså till slut så blev det så smärtsamt att vara jag. Jag kom hem till min mamma efter att jag hade varit... Ja, en vecka som var rätt tung. Jag blev våldtagen och lite andra grejer så. Och hade ingenstans att ta vägen. Och jag höll mig alltid undan från min familj därför att min mammas man jobbar med narkomaner på SOS. Så jag tyckte inte att jag skulle vara där så ofta. Men den här gången hade jag verkligen ingenstans att ta vägen. Och när jag brukade åka till min mamma så såg jag alltid väldigt fräsch ut. Hade pengar och en bil och var så här, det har varit lite rörigt men nu är det bra. Hej på det. Så, och så stack jag liksom vidare. Men den här gången så kom jag på något vis så trasig som jag var här inne. Och när jag kommer då och vill komma in och få sova, och så säger hon, och framförallt hennes man då, du kan komma in, du får en kopp kaffe, men sen får du gå, och här har du numret till socialjouren. Alltså jag blev så jävla kränkt. Vet ni att jag hade varit drogfri i 9 månader och hatade fortfarande min mammas man. För jag hade inte riktigt fattat att han gjorde rätt. Så. Den sjönk ner sig där när någon sa det. Gud vilken tur att han sa så där. Och då förstod jag, ja just det. Det var det var liksom. Och då var jag så här att jag skulle ta livet av mig för att de skulle få se. Men jag vågade inte heller. Just det där, det här. Nej, och hur skulle det till? Jag tänkte att någon får skjuta mig. Tyckte jag var bra. Ja. Sjukt vad jag tänker så här, för då min sann så får de se så, ja det där, eller hur känner du den, eller hur, bara så här, då ska jag visa dem min sann, men jag ska inte våga själv liksom, nej. Sen var det så att under mitt missbruk i 7 år så var jag tillsammans med min första riktigt stora kärlek, en jättefin kille som emellanåt satt på kåken. Och de första händerna så var jag så här helt världens bästa fängelseänka. Nu vet jag, skickade brev varje dag med så här klistmärken och var så härlig och kom och besökte hela tiden. Och hade med mig grejer, fullproppad med grejer på alla kåkar. Jag vet inte hur mycket knark jag har smugglat in på alla fängelser. Men vi hade bott i Spanien en sväng och hamnade i fängelse. Efter att vi kom hem därifrån så åkte han in i fängelse igen. Och då hade jag liksom ingenstans att bo. Och då slutade helt enkelt med, för jag låg abstinent i en lägenhet en dag och var jättedålig på hårs och hade alla mina grejer hos en kille som jag typ var lite rädd för, så jag kände inte att jag ville åka dit. Så jag var hos en tjej som då, en riktig pundko, ni vet, ja, en tjackis så. Och sen så i den här lägenheten så försökte jag då ta väldigt mycket amfetamin för att inte vara så dålig på heroin. Och ni som är hårsare, ni vet, det går inte så bra, men man ligger i alla fall utan att spy liksom, ja. Och in i den där lägenheten så kommer det en kille som har en jättestor påse knark. Och jag vet att jag verkligen tänker så här. Och jag hade märkt att han var lite intresserad, ni vet. Man märker ju det, har ni varit med om det någon gång? Ja, så här. Så jag tänkte så här, men jag kan väl lika gärna vara kär i honom då. Så, ja. Det var inte mitt smartaste beslut i livet. Så. För det slutade med att han låste in mig i lägenhet i ungefär 9 månader. Och han gav mig så mycket stryk att jag till slut slutade prata. Och då fattar ju ni här som har träffat mig flera gånger under många år hur länge jag kan dela. Ni har ju varit jävligt trötta på mig, många av er. Jag vet ju det. Ni har ju fått be flera gånger för att jag så här, tar så mycket plats och pratar hela tiden. Så då fattar ni liksom att det krävs en del för att få tyst på den här käften. Liksom. Så att jag var otroligt trasig, men det var inte direkt efter det som jag nådde min botten helt, utan min riktiga kille då som jag hade tappat bort under tiden han satt inne för att jag blev ihop med den där som låst in mig då. Och så fick jag tag på honom när han blev släppt ur fängelset, för jag hade blivit av med den där som slog, och så skulle vi träffas. Och alltså, han var ju min stora kärlek, så, och jag visste ju så här, kanske inte jag har skött mig så bra, ni vet, det var ett år sedan, förstår ni då lite så ungefär. Och så skulle vi träffas och jag var ganska så här förberedd på att så här, aha, men hur lätt tror du det var för mig? Jag har ingenstans att bo och bla bla bla. Ni vet, så man är förberedd. Har ni varit med om det? När man är skyldig, man har jävligt många argument. Men det han sa var så här: Mia, hur kunde du bli tillsammans med någon som slog dig? Och jag hade inget svar. Jag bara så här, Och så var han liksom inte arg, utan typ så här bara sårad. Vet ni hur äckligt det är? Vet ni hur man mår inuti då? Det är mycket bättre när de är arga, för då får man vara arg tillbaka. Aha, det är det. Ni vet, så här, blame shifting. Ni vet, jag är expert på den. Men när de inte så här beskyller den för något, då gör det så här ont. Och sen så började vi hänga då, i alla fall så där liksom. Alltså hårsade, efter ett par år så slutar man knulla. Men man är lite mer som syskon om man har en stark kärlek. Har ni märkt det också? Så här, man orkar ju inte på slutet. Ja. Så, där, så att han var ju väldigt så här, en fin, bra kille liksom. Så han tog så här, typ lite hand om mig och det var rätt rörigt. Och det han gjorde, för vi hade ju varit ifrån varandra ett tag. Och vi hade ju liksom varit ihop i 7 år. Så fort jag öppnade käften så tittade han på mig. Så sa han så här, Mia, nu ljög du. Och jag bara så här, ni vet så här, ska jag försvara mig och ser att jag tittar in i en jävel som jag vet känner mig riktigt jävla bra. Så jag kommer inte på ett enda svar, så jag var så här, nö. Ni vet, jag hade inga mer. Och det var så här, på något sätt, det var inte så här att jag fattade så här, ja det gör jag. För det kan man ju inte se om mig själv, för jag ljög hela tiden. Alltså för jag hade ju stulit knark av polare, jag hade gjort inbrott hos folk jag kände när de torskade. Christer Karlsson som har klattat kris, jag har rånat honom. Alltså förstår ni, alltså för mig var det så här, jag nekade en gång och blev oskyldig och kände mig oskyldig. Och det har räddat livet på mig, att jag var så oärlig i mitt missbruk, det räddade livet på mig. För jag hade verkligen hamnat på, om jag hade sett allt jag hade gjort liksom, på hispan och de hade inte släppt ut mig. Men jag var alltid oskyldig liksom, och det räddade livet på mig då. Mycket att jobba med när jag blev drogfri, men jag tror att det var de sakerna. Ja, jävlar vad jag har jobbat med det. Jag hade så mycket reflexlögner. Jag ljög ju hela tiden. När någon frågar hur många tv-kanaler har jag bara 17. Sen bara, nej! Jag ljög! Jag har bara 7. Liksom, ni vet, hela tiden fick jag hålla på och vattna i mig själv. Liksom, så jävla jobbigt. Till slut så lär man sig hålla käften lite grann. Därför att det är så pinsamt att säga, jag ljög. Men hur det nu var så behövde jag bli häktad för att jag ville lägga av. Alltså jag var verkligen trasig. Jag hade någon så här blivit dömd för grova checkbedrägerier. Men eftersom jag är så här blond och tjej, ni vet, då går man ju fri, det vet ni va? Ja, så första gången. Det är så här 70 000 i böter, är på det, ni vet så. Så att det var tvunget att hända en gång till. Och då förstod jag, nu blir det fängelse den här gången. Och då bad jag om att få göra en behandling. Och jag planerade när jag var på väg dit verkligen så här att när jag kommer till det där stället så ska jag ta en sista fix. För jag visste att i min portfölj så hade jag lite skedar med tussar. Så jag visste att det räcker eftersom jag har varit här helt drogfri en månad. Jag kommer få en sista. Så alltså jag åkte på behandlingshem för att ta en sista fix. Kan någon känna igen sig i det? Så här, det är inte så logiskt här i efterhand. Men när jag checkade in där så tog de min väska. Och det visade sig att jag hade 11 skedar med tussar. Då tog personalen den. Så det blev ingen fix. Vilket jag är jätteglad för. På behandlingshemmet så var Jenny. Och jag är otroligt glad för mig. Hon kom lite efter mig. Och vi hade träffats på ett härberge. Och jag tänkte, gud vad gör den där lilla tjejen här? Och jag tyckte hon var tillsammans med en sån konstig gubbe. Det förstod jag inte heller. Så jag tänkte att vi kan väl hänga lite. Så vi var väl ute i 2 dagar och hade haft lite kul. Och det var så tryggt för mig när hon kom, för jag, alltså mycket av det som var svårt och läskigt och jobbigt på behandlingshemmet, då hade jag dig där och kunde bolla det med. Jag är så otroligt tacksam för det, för vi är inte så många från vår behandling som blev drogfria. Och just det här med att man ska börja be till Gud och göra alla de här sakerna. Och jag gjorde som de sa, för jag var så slagen här inne. Och jag började gå på möten och... Alltså för 10 år sedan, liksom, vad är Joakim här? Så här? Tack gode Gud för att du var här när jag kom, kan jag verkligen säga. För jag började gå på möten och på A så kände jag mig för knarkig och så var det lite gubbigt. Och på N så var det så jävla deppigt. De mådde dåligt och gick, det var mycket så här terapiprat och det skulle vara deppigt. Och jag kommer ihåg när jag satt, det var en kille som så här, nu har jag varit drogfri i 7 år och det blir tyngre och tyngre. Och liksom... Alltså jag har alltid styrt jävligt hårt av att jag vill må bra. Alltså jag har alltid, det var därför jag bara mer, röka, roppa, blanda, alltså tricks och fixa, må bra. Jag trivs och må bra. Och jag visste så här, om jag ska må dåligt efter 7 års drogfrihet, det kommer aldrig hålla. Jag kommer börja knarka efter 2 veckor. Så att jag började fortsätta söka, men till slut så hittade jag ut till Kärrtorp. Där satt Joakim och några till. Riktiga knarkar. Och det var skönt, för på vissa andra ställen så förstod jag inte om de hade knarkat riktigt och skämdes att jag hade massa ärr i armbäcken. Så. Men där var det riktiga knarkare som pratade så att jag fattade. Och de berättade hur det såg ut, hur det hade sett ut för dem, vad de hade gjort och hur deras liv såg ut idag. Det var det de delade om. De delade inte om kärringen, om hunden, ni vet det där, som man inte fattar vad poängen är när man är ny liksom. Utan det var verkligen så här, hela tiden så här. Och de pratade om stegen så att jag förstod. På vissa möten så pratade de om stegen som att så här, vänta ett steg om året, det här är svåra grejer. Och så här, jag ville ju ha, jag ville må bra och jag fattade bor i det där. Så att jag har otroligt mycket att tacka för er som är här. Så jag började hänga där i Kärrtorp och mina första 3 år så gick jag på möten i stort sett varje dag. Det var bara om det var liksom, alltså jag gick på julafton. Jag har världens finaste familj, frisk, helt fin, helt härlig. Men jag pallade inte mer än 3 timmar, för jag satt ju bara och tänkte på den julen när jag hade varit inne blåst på toaletten och slagit i mig hela tiden för att jag skulle vara sådär lagom påverkad. Ni vet, och så överdriver man och så sitter man och noddar. Och så hade jag fått några jävla porslinsgrejer så att jag snodde pengar av min syrra, hon fick pengar och sådär. Ni vet, sådana där jobbiga grejer, så jag behövde gå på möten. Och det var bara om det var något annat viktigt jag skulle göra som jag inte gjorde det. Och jag vet att jag kände mig så jävla töntig i början. Ni vet så här, tror på Gud, gick upp 25 kilo på 2 månader. Och så här, jag har alltid liksom känt mig som en sån här kafopra-tjej. Och det är så här, visst jag har snortat cola med Björn Borg, men det var jävligt länge sedan. Men det kändes så på plattan att jag liksom, ni vet, ville vara den tjejen. Och så kände jag mig proppmätt, fick handla kläder på Uff eftersom jag levde på existensminimum. Och liksom ville vara Gucci. Nej. Men jag gjorde det, för jag visste att det här är rätt väg. Jag tog tag i mina... Alltså jag vet det, det var en kille som gick i den här gemenskapen som jag hade hört hade sagt bakom min rygg. Hon har blivit så jävla präktig, den där jäveln, så. Och det är ju verkligen så här bara... Det är värsta jävla komplimanger. För det var på tiden att jag började ta ansvar för mig själv. Det var ju det. Och stegen, jag fick av Joakim talaband. Joe och Charlie, två alkisgubbar. Och jag ska erkänna att jag var lite skeptisk, Joakim. Därför att du sa, det här är så här två A-gubbar som har varit nyktra över 30 år. Och jag var liksom 29 när jag blev drogfri. Så jag tänkte så här, okej, två alkisgubbar som har varit nyktra längre än vad jag är gammal. Vi ska se vad det här är. Men jag är rätt väl uppfostrad och liksom hade jävligt mycket respekt för Joakim. Så att jag liksom gick hem och började lyssna. Och det var så jävla bra. De pratade om hur A var i början, hur de arbetade i stegen, då när alla liksom nästan stannade kvar. Ni vet, när det var så otroligt höga procent på det. Och de snackade så att jag kunde känna igen mig. Fast att de var alkisar och hade varit nyktra så länge, så var det samma sak. Och det var så jävla skönt. Och så förstod jag hela tiden. Det var verkligen så här, jag fick, för det var hela tiden så här, hur ska jag göra för att må bra? Och de bara, du vet, men här var det inte så. Utan det är så här, gör så här så får du det här. Tack för helvete liksom. Och vi var ju helt oödmjuka, Joakim, vi som sprang runt där och startade den här gemenskapen. Vi sprang runt på NA och slog stora boken i huvudet på dem och förklarade att det är narkomaner vi är. Och det, är så här, det var ju inte så jävla andligt, kanske man kan säga. Men de flesta av oss som sprang runt så där är fortfarande drogfria. Och det står för något, att vi så här valde att tro på det här. Och till slut så fick vi starta en egen liten klubb. Och det var ju jättebra där vi kunde som ville vika, liksom. Och så. Och jag kan säga... Ja, snabbt ska jag säga, för mig var det ju så här att det fanns ingen tjej som hade varit nykter längre än mig som var med på DA i början. Och det var en tjej först som tog emot mitt femte steg. Alltså Jenny, jag skulle ju prata om att föra budskapet vidare, jag har inte gjort det nu. Märkte du det? Ja, fast ja. Jag bestämde det innan, det blev något annat, men... Den här är lite, alltså hon tog emot mitt femte steg och jag är otroligt glad för det, men jag kan säga att... Det var en intressant upplevelse, därför att då skulle jag dela med mig om hur det hade sett ut. Och hon var duktig på att se så här, nu har du varit oärlig och självisk och så här hela tiden. Var hon jätteduktig på. Men sen när jag började berätta saker som jag hade ställt till mig, och jag hade rätt lång sån lista, ni vet så här lite skadat och sådana saker. Och massa andra grejer också. Och då var det så här, hon började gråta. Inte för att hon tyckte synd om mig, utan för att hon tyckte att jag hade varit så hemsk. Och jag vet, när jag satt där så förstod jag så här, det är inte riktigt så här det ska gå till. Och så vet jag att jag tänkte att det är nog tur att det hände mig. För hon var så här, jag lekt i olika sandlådor, mina. Alltså hon var verkligen, hon kunde inte ta det. Så hon kunde inte få ihop att jag hade gjort så mycket hemska saker. Men på något sätt, eftersom jag hade gjort det jag hade gjort i stegen, varit ärlig och hittat min tro, så skadade inte det här mig. För jag förstod att hon inte var dum mot mig, hon blev bara chockad. Så... En viktig grej också var att den killen som var så fin som jag var ihop med, när jag hade varit drogfri i 7 månader tog han livet av sig. Det hjälpte mig att göra det här på riktigt. Jag har aldrig en enda gång på de här snart 11 åren tänkt så här, ska jag eller ska jag inte? Utan det har inte varit så, utan jag vet, går jag ut är jag död. Samtidigt som det var jättejobbigt och mycket att jobba med det också. Om, nu ska jag sluta för Jenny ska prata, eller hur? Ska hon börja 12? Kvart i? Ja, ah, eller hur? Så då slutar vi. Jag kan prata längre som helst. Vi skiter i det. Ni hör ju mig på möte. Jag pratar för mycket då. Var sponsor, jobbar i seger för helvete. Man blir inte drogfri på riktigt om man inte gör en förändring. Det är som att tro att man ska bli packad av att titta på en vinflaska. Kommer inte hända liksom. Tack.